Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.
L'arbitro fischia alla fine. Passiamo il turno. È stata dura, ma insomma, oggi pomeriggio alle 16 temevamo tutti che andasse peggio stasera. E adesso pensiamo al playoff contro i portoghesi del Rio Ave. Rio Ave Milan è il playoff per la qualificazione ai gironi di Europa League. Ciao a tutti, ciao a tutti.
Utslagna i Europa, men hemma tuffade ju på expressfart, va?
Ja, mot en helt oundviklig slutdestination, för Bodø/Glimt hade ju varit nära mästerskapet förr. De hade haft en sorts matchboll 1993 hemma mot Rosenborg, och där och då räckte det egentligen med att undvika förlust för att i förlängningen krönas till mästare. Men där och då var det som att de gulklädda frös och släppte in två mål första kvarten och repade sig sedan aldrig. Så ifall det hade varit tajt och ifall det hade darrats på ribban, ja, då hade det nog ställts en del frågor om det fanns i Bodø/Glimts kultur att knyta ihop titelsäckar. Men ja, här blev det aldrig någon måste-match och något krampläge, utan här hade ju Bodø/Glimt dragit iväg på ett sånt ofattbart sätt att titeln, ja, men i praktiken var säkrad med en månad kvar av säsongen. Med 6 omgångar kvar så hade de, ja, men en första av många matchbollar mot Strömskotset borta, alltså nere i Drammen. Och det var inte direkt så att de darrade på manschetterna i det här läget heller, utan de gjorde 2-0 den första kvarten. Kasper Junker stöter in något inlägg liggande på marken.
Just det. Det är
svårbegripligt mål. Och sen fyller Filip Zinckernagel på, och det är verkligen ingen som helst diskussion. Trots att Jens-Petter Hauger då har dragit till Milan, och trots att Glimt saknar ett par av sina största nyckelspelare. Och det var ju så att både Patrik Berg och mittbacken Marius Lode hade gått och blivit A-landslagsmän vid det här laget. Men det var i detta fall inget som gynnade Bodø/Glimt, utan de blev coronasmittade på landslagssamling den här hösten, och de befann sig alltså isolerade i karantän samtidigt som Glimt säkrade den första ligatiteln i klubbens historia, i Nordnorges historia, i den norra polcirkelns, ja, historia. Och det är klart att...
Hur kände du, noterade du detta då? Eller?
Jag noterade det, det gjorde jag absolut. Och jag kände faktiskt en viss glädje. Men jag måste ju erkänna att liksom min egen samhörighet till staden Bodø och klubben Bodø/Glimt har varit obefintlig.
Ja, ja. Men du noterade inte att, ja, de låg så långt norr?
Jo, för, ja, helvete, absolut. Ja. Men i det läget var det inte riktigt tillräckligt för att jag verkligen skulle bry mig.
Nej.
Faktum är att genom historien har jag mest väntat på att en oligark ska köpa upp Sever Murmansk och börja liksom rösta upp den, aha, klubben. För det hade varit en stor polcirkulär grej.
Aha.
Men ja, min egen anknytning till Bodø/Glimt var för svag för att jag skulle fira. Jag hade liksom inte den rätten. Men däremot är det ju ganska enkelt att känna att det var ju helvete att Patrik Berg inte fick vara där och vara på plats vid det här tillfället. Ja. Han behövde alltså sitta inlåst på ett deppigt jävla köpcenters hotell i norra Oslo och följa det här på distans. Och det var ju bara ovärdigt. Men till Bodeglimts heder så ska det ju sägas att det var liksom ett helt självklart stopp efter slutsignalen och efter det första omklädningsrumsfirandet. Då var det ju in på bussen och utnyttja faktumet att Thon Hotel i Storo i norra Oslo ligger tacksamt på vägen mellan Drammen och Gardermoen. Så de körde ju dit spelarbussen och tömde den utanför hotellet och liksom vrålade ut Patrik Berg och Marius Lode på balkongen. Och så stod de där i nollgradigt i bara överkroppar och sjöng hyllningssånger till båda sina saknade kamrater. Mm. Och det är klart att även det är liksom en scen som kan få ett fruset polcirkulärt hjärta att smälta lite grann.
Verkligen.
Historisk serieguld till Bodø/Glimt, ett faktum, det första för ett nordnorsk
Det finns ju ändå misstanke att Bodøs bubbla är lite väl uppumpad och på fotbollsplanen efter att de har blivit lite sönderköpt det här, va?
Ja, nej, men då fanns ju precis just den farhågan runt laget. Laget som var en så övertydlig fanbärare för Bodø in i framtiden. Skulle det ändå visa sig vara en typ av dagslända för ja, hela frontlinjen försvunnen. Nu behövde de skaffa sig ersättare. Nu behövde de återigen ge sig ut och värva pricksäkert och rekrytera ambitiöst. Och det ska ju också sägas att det inte är alldeles enkelt. För även om du...
För det är även svinsvårt,
om,
skulle jag säga.
Även om nu du brinner för möjligheten att bo i Bodø mellan november och mars, så finns det andra som har reservationer. Jo. Det är ju till exempel den numera mångåriga Glimt-mittbacken Marius Lode. När han insåg, som trots att han var norrman, så insåg han först efter att han faktiskt hade signerat kontraktet hur jävla avlägset Bodø verkligen är. Det är liksom det 9 timmar med bil till Trondheim. Ja. Och de uppfattar Trondheim som avlägset. Ja. Så han satt där på hotellet ensam och grät över ett FaceTime-samtal till sina föräldrar och undrade vad fan han hade givit sig in på. Så när Bodø/Glimt ska rekrytera så måste de verkligen trolla och slå knut på sig själva och lossa knutar för andra för att få ihop något lagbygge. Och det har de ju också varit svindlande skickliga på under den här perioden som vi pratar om.
Verkligen.
Och ja, hur har de då gjort? Hur har de tänkt och resonerat?
Jag måste bara säga en grej först. Det är att för en gångs skull sitter de nu med en fet bankbok. De har gjort en rekordsäsong, säsongen innan. Att inte klia i fingrarna att nu kan vi gå ut och värva något riktigt namnstarkt här.
Ja, men det är ju precis just det, att det vore ju att gå rakt emot det de själva förespråkar och utgår ifrån. För det är väl någonstans det första svaret som de själva ger när någon utomstående undrar hur fan de träffar så rätt hela tiden. Ja, vi ser på färdigheter istället för att se på namn. De struntar väl helt enkelt i vilka som utför saker på en fotbollsplan. De ser bara till vad som har utförts. Jag skulle kunna tänka mig att när de sitter med sina Y-scout-matriklar så blankar de nästan namnen på spelarna för att inte bli korrumperade. De vill liksom bara ha siffrorna, utvärderingarna, underlaget. Och det de letar efter är ju delvis sånt som inte syns i ett Y-scout-program. Det är ju liksom typ, personlighet, karaktär. Är det här en person som pallar att flytta till Bodø? som gör det av rätt anledningar, som köper in sig på vår klubbkultur och som bidrar till den. Men därefter är det ju också konkret uttryckt potential som Bodeglimt letar efter. De letar efter spetskvaliteter, extrema färdigheter, spelare med en X-faktor som de sen ska kunna sortera in i och utveckla utifrån sin väldigt tydliga rollfördelning. De vill ha rollspelare där varje given roll är förknippad med ett par egenskaper som värdesätts högre än andra. Och alltså tydligast blir det väl kanske på liksom ytterforwardsplatserna. Ja, vad vill de ha där? De vill ha fart.
Ja.
Och de vill ha genombrottsförmåga. Och så vill de väl ha en viss typ av slutprodukt. Men det sistnämnda, eller allt det där egentligen, sorterar de väl oftast in under potential. För det färdigutvecklade har de ändå inte råd med. Kan de ändå inte locka till sig?
Nej, för vem vill inte ha fart på kanterna? Liksom?
Nej, exakt. Ja. Så jag tror att det de tittar efter, okej, nu måste vi rekrytera en ytterforward. Ja, vi vill ha en spelare med fart som orkar jävligt många högintensitetslöpningar och som därmed liksom har en vägvinnande genombrottsförmåga. Då tror jag väl att de tittar på liksom toppfart. Okej, här har vi någon med en jävla acceleration och sprintkapacitet. Och sen kanske den där jäveln bara har gjort 4 sådana sprints på en halvlek eller något i den stilen. Ja, men ifall vi bara bygger upp honom fysiskt, ifall vi bara ser till att han tränar rätt, då kommer vi få honom att orka göra 12 sådana sprints på en halvlek. Och då förvandlar de potential till förmåga. Och sen ser vi att han kanske kommer till 6 avslut på en match, men får bara 2 på mål. Ja, men det kan vi träna på. Vi kan träna på att få honom att värdera bättre, ta avsluten ur mer gynnsamma positioner, att välja sista passning istället för skott ibland och att för den delen bli en bättre avslutare. Ja, sånt kan vi gnugga. Och därtill kan vi framförallt få den här spelaren med de här spetsegenskaperna att ingå i vår kollektiva spelmodell. Vi kan visa spelmönster och samhandlingar som kommer få den här killen att växa in i vårt spel och på så sätt växa till något som ingen trodde att han skulle kunna bli. Det är väl där någonstans deras rekryteringsmodell ligger.
Och hur spelar de fotboll då?
Ja, som Åsmund Björkan ibland säger, vi har haft en tydlig spelstil i mer än 50 år. Och Bodeglimt har i Norge förknippat tätt med snabb kontringsfotboll i 4-3-3-formation ända sedan Dötterbergs tid. Men sen brukar det ju sägas att den här modellen först fick en stor uppdatering 1992 när Trond Sollid kom in som spelande tränare från Rosenborg med då Nils Arne Eggens tankegods. Det var efter det som de gick upp första året och vann cupen andra året med typ 9 nordnorska spelare i Alvan. Och de som snackar förutsättningar, de vill också gärna betona att det var under de här åren som de fick Nordlandshallen till Bode, alltså en inomhushall, där de kunde träna ordentligt under dina favoritmånader mellan november och mars. Ja. Och därefter kom ju sen då den andra stora tydliga uppdateringen av Bodeglimt-modellen. Alltså det som skapade Bodeglimt 3.0 när Kjetil Knutsen kom in. Och tidigare hade de ju då spelat kontringsfotboll i 4-3-3. Alltså de hade stått lågt och sen försökt ställa om med fart. Men nu började de då istället pressa högt.
Ja.
Men fortsatte ställa om med fart. Och skillnaden blev såklart att snarare än att behöva tillryggalägga 70 meter vid varje bollerövring så räckte det nu med 20 meter.
Ja.
Och vill ni ha en tydligare tankebild som ni känner till, så vet jag ju att Jürgen Klopp och hans Liverpool är någon form av taktisk förebild och idealmodell för dagens Bodø/Glimt.
Jag måste ställa frågan till dig, den är lite utanför. Varför spelar inte fler svenska lag så?
Jag vet inte vad det tydliga svaret är på den frågan. Vi kommer ju från en annan utgångspunkt. Vår utgångspunkt förblir ju 4-4-2 från Bob Houghton. Ja. Norsk fotbolls utgångspunkt får ändå sägas vara 4-3-3 från Nils-Arne Eggen. Och det vi sen har sett de senaste åren, det är ju någon form av motreaktion gentemot det väldigt rigida och raka 4-4-2-spelet. Och den motreaktionen har för oss kommit att utgå mer ifrån Pep Guardiola och det katalanska än Jürgen Klopp, Ralf Rangnick och det tyska. Och jag vet inte om det finns någon exakt tydligt giltig förklaring till det, men jag tror någonstans att det är där vi är. Vi utgick från brittisk 4-4-2 och när pendeln svängde så var det katalanska passningstriangelsarvet som lockade flest svenska tränarinnovatörer. Men den norska fotbollsmodellen kom i alla fall i ganska hög utsträckning att gå från Eggens 4-3-3 och då genom Kjetil Knutsen närma sig det tyska. Sen är inte det heltäckande. Men herregud, de hade Lasse Lagerbäck som norsk förbundskapten alldeles nyligen. Så det är
men det är ändå intressant. Ja.
Ja, så vi har ju, precis som du säger, inte riktigt något lag som har byggt spel, som har byggt framgång på den här Stuttgart-skolan som vi redogjorde för i avsnittet om Ralf Rangnicks Hoffenheim, den som i grunden är Jürgen Klopps fotboll och i förlängningen Kjetil Knutsens fotboll. Ja. Nanne Bergstrand gick ju till Hammarby och predikade högt och tydligt om det tyska spelet och om framtidens fotboll och farten som den krävde. Men det gick ju inte att se särskilt mycket av det han pratade om omsatt i fotboll i Bayern under de åren. Nej. Och jag vet inte om det avskräckte vissa andra klubbar från att försöka. Ja.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okej.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas ju inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Okej, Erik. De går in i 2021 som regerande mästare. De har tappat massa spelare. Vad har de för trupp?
Jag tänker att vi nästan nöjer oss med att dra elvan. Deras liksom optimala elva i det här fallet. För vi begär mycket av våra svenska lyssnare ändå. Att kräva att de ska traggla sig igenom norska tredjehandsalternativspelare. Det kanske är att spänna Bodebågen lite för hårt.
Ja.
Men startelvan in i 21 i alla fall. Där har vi ju Nikita Kajykin i mål. Vad har du på Nikita?
Ganska lite.
Ryss med judiskt påbrå.
Aha.
Och därför född i Israel. Och också någonting som säger en hel del om Bodeglimt scouting. Ifall du ska liksom leta efter en målvakt som ska växa ut till din nya etta. Vart kollar du då som nordnorsk klubb? Ja, men israeliska tvåan såklart.
Ja.
Där hittar de Nikita Kajykin med 13 matcher i den israeliska andra divisionen. Han kom in, framstod som en säkerhetsrisk det första halvåret eller så. Men har nu utvecklats till en av ligans bästa målvakter. Det är så de jobbar.
Ja, backlinje.
Till höger en svensk bekanting som typ ingen känner till. Islänningen Alfons Sampsted. Och vi tycks ju i alla fall ha kunnat identifiera hans potential. För han hämtades då till IFK Norrköping redan som tonåring. Men sen saknade vi, Norrköping, förmågan att förvalta den där potentialen. För under 3 år i klubben fick han ju knappt spela en enda match. Istället var det utlåningar till Sylvia och till Landskrona Boys. Och 2019 hade gjort han 16 matcher i svenska ettan, alltså svenska tredje divisionen. Och sen blev han tillbaka skickad till Island. Där gjorde en handfull matcher för Breidablikk. Och sen skars han liksom bort från IFK Norrköping och svensk fotboll. Och i precis det läget, ja, då plockade Bode Glimt in honom. Och sen den dagen har han börjat stapla titlar på hög och knappt missat en match för ett Bode Glimt där han är helt självklar som ordinarie högerback.
Det är ju otroligt.
På bra jävla duellspelare och kommer upp i banan och slå inlägg och motsvara just de här fysiska kraven som Glimt ställer.
Ja. Mittbackar.
Dels Brede Moe, en erfaren trönd som varit med hela vägen. Han har varit länge i Bode Glimt nu och är både pålitlig och passningssäker. Marius Lode bredvid honom är väl lite mer av ett rubriknamn. Inte minst med tanke på att han har tagit en jävla väg mot toppen. För han var ju avstängd. Positivt dopningsprov. Och jag kan inte värdera hans förklaring, som då består av att han typ hade lånat sin syrras ADHD-medicin Ritalin för att kunna koncentrera sig inför en tenta. Jag har ingen aning om huruvida det är en giltig förklaring. Nej. Eller inte. Men han blev då avstängd från all fotboll, i alla fall all professionell fotboll, under ett helt års tid och den nyckelfas av karriären. Och då fick han liksom spela för sitt studentlag lite grann, och samtidigt med att han pluggade så jobbade han extra på restaurang Möllehagen i Brynäs centrum för att få ekonomin att gå ihop. Och det var ju bara det att det är en restaurang som ganska ofta frekventeras av spelarna i Brynäs. Så där fick Marius Lode liksom stå i köket eller springa med brickor och servera sina egna lagkamrater. Aha. Och det kan man ju förstå att det är en mentalt lite trixig situation. Ja. Vet du förresten vem en av lagkamraterna i dåtidens Brynäs var?
Nej.
En ung Erling Haaland.
Jaha.
Han lämnade Brynäs efter att tillsammans med en comebackande Marius Lode ha spelat Brynäs ur högsta ligan för första gången på så här 45 år eller något i den stilen. Men ja, Haaland hämtade sig, och det gjorde faktiskt Marius Lode också. Har verkligen blivit en bärande spelare i Bode Glimt och värderas kanske framförallt väldigt högt för sin förmåga att ta med bollen upp ur backlinjen och bryta motståndarnas linjer.
Vänsterback?
Ja, där har vi ju en kille som vi har nämnt tidigare. Killen som kostade huvudtränaren jobbet där hösten 2017. Alltså Fredrik Björkan, sonen till Åsmund Björkan, som valde att kliva åt sidan för att inte krångla till det för sin grabb under uppstarten av sin karriär. Och det var ju humanitärt tänkt, men Fredrik Björkan hade nästan garanterat visa sig vara tillräckligt bra för att stå bortom ifrågasättanden oavsett vilket. Har varit en av de absolut viktigaste spelarna för Bode Glimt under de här åren vi pratar om. Inte minst för sin förmåga att, ja, men forsa fram med bollen längs kant och sen vända om och skägga hela vägen tillbaks igen. Han har verkligen de fysiska förutsättningarna för att fylla en hel kant själv, och han klarar av att göra det två gånger i veckan år efter år. Extrem kontinuitet på honom. Spelar alltid, presterar alltid.
Mittfält?
Ja, där har vi gått igenom Patrik Berg och Ulrik Saltnäs.
Just det.
De två lagkaptenerna som ganska broderligt har delat på bindeln, och som då båda behövde övervinna höga personliga mentala hinder för att överhuvudtaget spela regelbundet. Men det är någonstans centralfigurerna både på planen och i hela klubbbygget under de här åren. Sen har då de kommit att flankeras och kompletteras av killen med det för svenskar väldigt lustiga namnet Sondre Brunstad Fet.
Jag bara, Kan inte han komma till Sverige och börja spela?
Vad vill du ha ut av det?
Nej, jag vill bara se att det står fet på ryggen. Det betyder alltså tjock, om det inte betyder det på norska. Eller om ni inte vet vad det betyder.
Och, ja, någonstans vill man ju att han ska spela som en tjockis. Ja. Att han bara liksom ska stå i mittcirkeln och fördela bollar. Men tvärtom så är väl hans X-faktor, hans spets, just hans rörlighet och hans kapacitet att täcka ut och springa i båda riktningarna med väldigt hög intensitet. Och alla Bodes mittfältare, eller innerlöpare som de säger, de ska ju just följa med framåt och fylla på i boxen och bidra med mål och poäng. Och det är ju verkligen Sondre Brustad fet. Och även här är det ju en sån där jävla fantastisk Bode-värvning, för honom plockade de ju då från Ålesund i den norska tvåan där han inte hade fått spela.
Nej.
Och sen så liksom borstar de av händerna, förklarar för honom vad han behöver göra, och 4 månader senare är han en av tippeligans bästa spelare. Och ja, de gör det ju gång,
ja, det är
efter
helt
gång. Och det blir ännu mer tydligt när vi sen pratar om, jag vet inte om jag ska kalla det 2021-säsongens stora förvärv. För ja, det har visat sig bli det, men det var inte heller på något sätt givet på förhand. För okej, målsprutan Kasper Junker hade dragit till Japan med sina 27 mål. Ja, det är ändå en rätt stor kostym att fylla. Och kanske var det så, alltså, de var i grunden lite sugna på att försöka ersätta Junker internt. De tänkte i alla fall ge möjligheten att försöka till en kille som heter Victor Boniface. Och honom, ja, var tror de hade hittat honom?
I någon annan division någonstans?
Ja, i den nigerianska klubben Real Sapphire. Och jag vet inte fan vad Real Sapphire ens är, för jag har aldrig sett till dem i den nigerianska högsta ligan. Jag vet inte om de håller till någonstans i någon regional division eller om det bara är någon sorts ungdomsakademi.
Men du har ändå koll på nigerianska första ligan.
Ja, man skummar ju av tabellen ibland. Kolla hur det går för Eniyimba nu för tiden, ifall de behåller dominansen. Men ja, Boniface hade de då hämtat när han var 18, och sen hade de ägnat några år åt att slipa den diamanten. Och det är en spelare med extrema fysiska attribut. Så satans kraftfull har han framstått som på de bilder som jag har sett. Och här var väl ändå förhoppningen att han kanske skulle kunna bli en jävla sensation. Och det är lite som det ibland är med västafrikanska spelare med extrema attribut. Att de hinner knappt ens spela i Skandinavien innan Klubb Brygge ska in och värva Odilon från Hammarby. Och tydligen var det just Klubb Brygge som mer eller mindre hade 30 miljoner spänn på bordet för Victor Boniface, utan att han egentligen hade gjort så mycket för Bode Glimt. Men allting sattes liksom ur spel när Boniface lyckades dra korsbandet för andra gången sedan han kom till Norge. Och det var samma korsband en gång till.
Oj,
och vet du hur han drog det?
Nej.
Ja, det är knappt så att jag vet det, för det var ju väldigt mycket smusslande och tisslande och tasslande om det från Bode Glimts sida. De kommunicerade bara att det var under en icke-fotbollsrelaterad händelse. Uh-huh. Men så som jag har förstått det, så drog han korsbandet under firandet av ligatiteln.
Uh-huh.
Han var en av dem som liksom gick, han hade skötte boomboxen, gick längst fram i tät när det skulle hoppas och studsas utanför Bergs och Lodes hotell i Oslo. Och jag vet inte fan om han liksom hoppade sönder sitt eget korsband där och då, eller om det var liksom när han gick på av spelarbussen. Någonting märkligt hände.
Ja, men stackaren.
Ja, ja. Det är så, han är en hemsk personlig historia också. Det är mycket döda föräldrar och terrordåd i närheten och fan vet allt. Ja. Så ja, han försvann ju ur ekvationen under ett helt år. Han är fortfarande inte tillbaka i spel, nej, så vitt jag vet. Och Bode Glimt fick då tänka till en gång till kring hur fan de skulle lösa den viktiga centerforwardsfrågan. Och namnet som då dyker upp på deras radar, det var då Erik Botheim. Ja. Och Erik Botheim, han hade väl på många sätt varit förutbestämd att bli något stort, för han var uppvuxen 500 meter från Ullevål som en annan norsk Alexander Isak. Och han hade varit bästa kompis med Erling Haaland ända sedan de två sammanstrålade i P16-landslaget och var väl något av samma andas barn. De andades i alla fall samma typ av självförtroende och övertygelse. Men med åren så har Botheim sen berättat om hur polaren Erling Haaland mer och mer förvandlades till någon typ av mental coach. Och det var kanske inte så konstigt med tanke på hur jävla illa det gick med Botheims egen karriär. Tillhörde Rosenborg, fick inget förtroende där. Lånades ut till Stabäck hösten 2020, men satt där och frös enligt egen utsago röven av mig på bänken. Och sen återvände han till Trondheim och inledde 2021 med att få kontraktet uppsagt med Rosenborg. Men trots denna karriärkurva så såg då Bodeglimt tillräckligt mycket potential i Erik Botheim för att tro att deras miljö skulle kunna förlösa honom. Och Botheim kommer upp till Bode och var till en början lite tung i rumpan och för den delen då även lite tung i huvudet. Sprudlade inte av spelglädje och målmedvetenhet där. Så till sist, eller ganska snabbt, tog Kjetil Knutsen in honom på sitt kontor, ställde honom mot den bildliga väggen och skällde ut honom. Och Botheim berättar att ja, men det var brutalt ärligt, och till sist frågade han ifall jag tyckte att han bara var en idiot eller om jag skulle åka hem och tänka lite på vad han faktiskt hade sagt. Och där var det ett ganska avgörande beslut för Botheim, och han valde att åka hem och tänka lite på det som hade blivit sagt. Och när han sedan ja men, väl gjorde sig själv tillgänglig, ja, då var det Björn Mansverk och hela det artilleriet. Och sen var även Erik Botheim förlöst och befriad. Och så var den centergåtan knäckt. Så var det mål i de fem första ligamatcherna i rad från Erik Botheim. Mm. Men det var trots allt bara en av tre anfallsvakanser som därmed var fylld. Båda kanterna, som är så oerhört viktiga för Bodeglimts spelsätt, de återstod någonstans. Och ute till vänster fanns det visserligen inga tveksamheter, utan där fanns det en tydlig ersättningsplan. Där fanns Ola Solbacken på tillväxt, och direkt när Jens Petter Hauge stack till Milan så var det han som fick börja spela. Och det fick han fortsätta med, och det gick bra. Inte super bra, men starka 3+ bra under våren 2021. Men sen gick Solbacken sönder i juni och skulle bli borta i 2 månader. Och på det kunde vi då lägga att den handplockade ersättaren på högerkanten, Sondre Sørli, som hämtats från Kristiansund, han hade det ännu tuffare. För det gick väl okej för Sørli. Han gjorde 3+4 på 11 matcher, och det är väl kanske svaga 3+ utifrån Bodeglimts egen måttstock. Men sen gick han och drog vänstra korsbandet mot Stabäck, och det var ju praktiken säsongen över för honom. Ja. Och vad hade Bodeglimt i det läget för att ersätta honom med?
Nej, det vet inte jag.
Aha, jag trodde du hade kollat på svenskarna i Bodeglimt.
Ja, men var det, vänta lite nu. Var det han de värvade från Degerfors?
Ja,
eller?
Precis. Ja, men hans namn kommer du inte kunna plocka ur.
Nej, det gör jag inte. Men han,
Axel Lindahl från Lidköping, från Lisch. Han hade de sett någonting i, men de lyckades inte riktigt förlösa Axel Lindahl, så han fick ju inte den där självklara platsen och han klev inte heller in och fyllde högerkanten, utan in i sommaren 2021 så fanns det luckor i Bodeglimt-pusslet och de blev allt fler, för skadesituationen närmade sig ju längre säsongen gick någon typ av skadekris. Okej, båda yttrarna skadade. Under någon period så var även båda mittbackarna, både Moe och Lode, borta. Och senare på hösten, ja, då skulle de två mest bärande spelarna, alltså de båda kaptenerna Berg och Saltnäs, också falla ifrån skadade. Så det var en mycket mer utmanande säsong för Bodeglimt 2021 jämfört med 2020. Och in mot sommaruppehållet låg de bara fyra i tabellen efter lag som Lilleström och Kristiansund, och faktiskt med en liten lucka upp till Molde i täten. Det var ju en sak, men därtill så fick de också lov att kassera in en, ja men, stor, tung, betydande missräkning då de inte presterade mot Legia Warszawa i sitt efterlängtade Champions League-kval.
Nowa gwiazda Legii Warszawa rodzi się na naszych oczach. Mahir Emreli jest 1-3.
Ale znowu po trykocie pograni. Prawa strona jest dzisiaj dla Legii zbawieniem.
Men till höstsäsongen så måste du byta riktning. Det måste in nytt folk, nytt blod.
Ja, in efter omstart så ska Bodeglimt efter varandra möta Lilleström och Kristiansund. Och det är då alltså två av klubbarna som de har haft framför sig i tabellen. Det är två verkliga vägvalsmatcher. Och den första av dem lyckas de vinna på bortaplan efter ett sent 1-0-mål av Erik Botheim. Men det är ändå en sån där match där det inte riktigt går att känna igen Bodeglimt, och där farten och flytet i deras anfallsspel och på deras kanter inte riktigt finns där. Och naturligtvis hade även Glimts sportliga ledning insett att de behövde förstärka på kanterna, och valet de hade gjort hade då fallit på Amal Pellegrino. Och det var väl både oväntat och självklart på en och samma gång. För den norska tanzanien Amal Pellegrino hade fyllt 31 år och passade på så sätt inte alls in i Bodeglimts vedertagna profil. Men han hade å andra sidan gjort 25 mål för Kristiansund säsongen före. Enbart blivit slagen av Kasper Junker i tippeligans skytteliga och fanns nu tillgänglig efter ett kortare pengasamlarstopp i Saudiarabien. Så Glimt tog in Pellegrino och han skulle göra sin första ligamatch för klubben i den viktiga hemmamatchen mot Kristiansund. Och även den står likt hela säsongen och väger efter en spelad timme. 0-0, jämn match. Glimt tar en del chanser, men Kristiansund har egentligen minst lika många. Och i det läget, i den 58:e minuten, ja då blir då Amal Pellegrino inbytt istället för unge Joel Mugisha. Och sen tar det inte ens 20 minuter och så har Amal Pellegrino gjort hattrick och Bodeglimt vinner med 3-0 efter det som beskrivs som den bästa debuten Aspmyra någonsin har skådat.
Men nästan hela Norge, va?
Ja, det är ju svårt att tänka sig vad som egentligen skulle ha varit bättre.
17 minuter hattrick.
I en jätteviktig toppmatch när det känns som att en hel säsong ska få sin riktning.
Ja.
Matchen därefter spelas i Lejonets, eller som de själva säger, polkagrisens egen kula. Det är ärkerivalerna Tromsö på bortaplan. Och med en halvtimme kvar, då leder Tromsö med 2-1. Pellegrino har gjort mål, men det är alltjämt underläge för Bodeglimt. Men under sista halvtimmen, ja, då är det ledarfiguren Ulrik Saltnäs som kliver fram. Han kvitterar, och i den 87:e minuten, ja, då drar Amal Pellegrino in ett inlägg och Ulrik Saltnäs nickar dit den. Och det är någonstans både matchen och fan hela säsongen.
Ja.
För nu vänder ju sig inte Bodeglimt om igen. Nu har de fått upp farten och nu ska de inte förlora en enda seriematch på hela återstoden av ligasäsongen.
Ulrik Saltnäs, hvordan upplevs det att vara matchvinner i den här fotbollkampen?
Perfekt. Det är skikkelig, skikkelig vanskelig kamp med tanke på det vi har vært gjennom, men allikevel så er vi bedre enn dem, og det er helt, helt nydelig, så det var utrolig delig.
Vanskelig for meg som stod på bortefeltet i dag å se at det var du som var sist på ballen på siste skåringen, men det var det et mål altså.
Ja, ja, så er det corner, så trenger du ikke å se, Niklas, da vet du hvem som skårer. Så det var jeg, heldigvis, og det er jeg glad for.
Og det er dags for Europa igjen også.
Ja, så de får jo en andre sjans i Europa. Det hade ju inte gått som vi hade hoppats mot Legia, men numera finns det ju både en och två räddningslinor, och Bodeglimt skickades in i ett kvalspel till nystartade Europa Conference League, och där är det inte heller den här glamourraden som sträcks framför dem i själva kvalspelet. Det är då Valur från Island, Pristina från Kosovo, och sen
ta med fan Salgiris igen från Vilnius, Lituania.
Så är det, men jag ska inte säga att de bara viftar bort de här motståndarna, men de tar sig i alla fall förbi och fram och in i ett historiskt första Conference League-gruppspel. Och där inleder de ju med att slå Zorya från Luhansk med 3-1. Och så får de med sig en fin 0-0 poäng från matchen mot CSKA i Sofia. Men ja, ni vet ju alla vart vi är på väg med detta.
Ja, för den 21 oktober så tar de emot Roma.
Och jag vet inte fan ifall nationalsången Barndomsminne från Nordland någonsin har sjungits lika högt och innerligt som den sjöngs in mot avspark den här kvällen. Och ja, det är kanske inte, eller det är ju inte den viktigaste matchen i Bodeglimts historia, men redan på förhand där är fan den största matchen i Bodeglimts historia. Och att gå in till den största matchen i en 105-årig klubbhistorik och att kröna den kvällen med den här prestationen, det är ju sånt som får historia att skrivas. Ja. Det är sånt som får When We Were Kings att spela in våra numera årliga guldavsnitt. Och ni vet ju vad som hände. Ni har sett slutresultatet och förmodligen även tagit er igenom höjdpunkterna och sammandragen. Ni har sett Erik Botheim göra 1-0 efter 8 minuter. Och ni har sett Bodeglimts egen Totti, Patrik Berg, vräka in 2-0 med vänstern efter 20 minuter.
Berg. And still shots on here for Berg. What a strike! What a goal from the captain, Patrick Berg! And what a start by the Norwegian champions!
Och såg ni det i realtid, då noterade ni väl Romas reducering efter en knapp halvtimme vid ett visst mått av resignation. aha, okej, okay, det var ju kul så länge det varade, men nu kommer ju Roma och minst ett kryss lär de ju få med sig. Och det var väl en farhåga som förstärktes i paus när en buttert ilskan José Mourinho gör ett trippelbyte. Och det är ju inga omeriterade spelare han slänger in, utan det är ju Henrik Mkhitaryan och Brian Cristante och den förträffliga usbeken Shomorodov.
Ja.
Och i det här läget så hade ett normalt lag med normala spelare också smittats av ungefär samma känslor som alla vi andra. Aha, nu jävlar, nu kommer Roma. Men detta Bode Glimt hade nu hunnit så långt i sin utveckling, i sin mentala uppväxt, att de fortsatte helt opåverkade. De spelade sin fotboll, samma fotboll, in i den andra halvleken och kunde därigenom bara utnyttja att Roma började flytta fram och forcera dumdristigt på ett sätt som bara utgick från att motståndarna skulle falla ihop och vänta in dem. Nej, inte detta Bode Glimt. De klev fram, då vann boll och de utnyttjade de enorma hålen i Romas lag. Och det medför ju till en början att Erik Botheim gör sitt andra mål fram till 3-1 efter 52 någonting.
Ja.
Och nu är Mourinho vansinnig och han skyfflar ju in allt offensivt han har. Det är in med Tammy Abraham och det är för den delen in med deras Pellegrini. Men vad ska man med en Pellegrini till när motståndarna har en Pellegrino?
Nej.
Och vad ska man med ett halvdussin internationellt meriterade offensiva krafter till när Ola Solbacken i Bode Glimt springer ifrån dem precis allihopa? För det är det som hände under matchens sista halvtimme. Ett allt mer desperat och allt mer tanklöst Roma fortsatte bara att lassa på offensivt, och ett välorganiserat och samhandlande Bode Glimt bara tackar, tar emot och springer iväg. Och Ola Solbacken har verkligen sin fart och Amal Pellegrino har sin fart. Och det var ju helt öppna landskap för dem att bara accelerera in i. Och det är 4-1.
Konradsson trying to thread it through for Solbacken, who's quick. And Solbacken is in here and it's 4-1.
Och det är 5-1.
Oh, and it's run through here for Pellegrino. He's in for number 5. And he's found the bat of the net.
Och det är 6-1.
Solbacken is in now. Flag stays down. This could be 6. And it is. I'm almost lost for words here. This is quite remarkable. Incredible. Staggering.
Och det är José Mourinhos allra största förlust på mer än 1000 jävla matcher som elittränare. Och det är ju J-fältet där på långsidan som sjunger som det aldrig sjungit förr. Och det är ju uteställen i Bode som tydligen slår försäljningsrekord den här natten, trots att det är torsdag snarare än helg.
Ja.
Och det är ju sammanfattningsvis, ja, men kanske det allra mest ofattbara jävla resultat som en skandinavisk fotbollsklubb någonsin har presterat. Vi har haft klubblag som har vunnit större matcher och tagit viktigare segrar mot bättre motstånd. Men väldigt mycket av det där skedde ju i en helt annan fotbollstid, i en helt annan fotbollsvärld. Och att Bode Glimt hösten 2021 slår AS Roma med 6-1. Jag kan inte riktigt se vad som skulle kunna tänkas jämföras med det.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja. För vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Fjorton dagar efter den här fantastiska matchen uppe i Bodø så är det ju dags för returmatch i Rom.
Och de åkte ner med drygt 1500 man. Och det kan man väl tycka är mycket, eller så kan man tycka att det är lite. Men för en klubb av Glimts storlek från en stad av Bodøs storlek så får vi nog allt acceptera att det är bra jävla många.
Det är det verkligen.
Det är god uppslut. Och de ser ju bra ut. Det är en snygg borta sektion där de ställer upp sig, ja, men ganska mangrant gula med flaggorna längst fram och ja, men estetiken som sitter. Och de får ju sen också en, ja, men ytterligare en förtrollad kväll som belöning. Okej, det är inte riktigt en upprepning på 6-1-seger, men vad fan skulle kunna vara det? Det är ändå, ja, men ett drömmål som ger dem ledningen just före paus. Ola Solbacken som bara nyper till och vrider in en direkt vänster i det närmsta krysset. Och de får ju på så sätt fira en ledning genom hela pausvilan.
Ja.
Och de får ju sen bevara en ledning nästan hela vägen in. Eller de får i alla fall återta den genom en nick av Erik Botheim. Och sen har de ju greppet. De har 2-1 ända fram till 84 är det väl. Och så kommer det jävla målet som vi absolut hade kunnat vara utan. För Ibanez är väl till att börja med offside. Och därefter så är väl hans nick 2 centimeter innanför mållinjen, ja, kanske. Det. Så det är ju ett grymt mål att släppa in. I synnerhet då som det hade blivit bortdömt ifall det hade funnits VAR i Conference League. Ja. Sen hade förmodligen Roma fått en straff ifall det hade funnits VAR i Conference League. Ja, så vad fan. Ja. Men okej, okay, 2-2 borta mot Roma. Det kan väl Bode Glimt tugga i sig. Ja. Det kan de tycka är helt okej okay när de gemensamt firar nedanför den där borta sektionen efter slutsignal. Men det var inte så att Kjetil Knutsen joddlade av förtjusning när matchen väl var avklarad, för han kunde ju konstatera, ja fan, alltså deras pressspel är inte särskilt imponerande, men jag gjorde för sena byten. Det är bara att erkänna, jag gjorde för sena byten. Ja, men rätt mycket så. Ja, men vi blev trötta och därför blev avstånden för stora, och det hade ju jag kunnat förhindra, eller i alla fall avhjälpa, genom att göra fler och tidigare byten. Så han höll liksom upp sina händer och tyckte att han själv inte hade varit duktig nog. Nej. Efter 2-2 borta mot Mourinhos Roma. Men de allra flesta andra kände nog att det var helt okej okay, det här, Kjetil. Och om inte annat så blev det en fin förtidspresent till Harald Dötteberg som firade sin 80-årsdag bara några dagar senare.
And what about Bode Glimt today? Was that any surprise how they come today?
They are a good team, they have good players. They had 2 shots, they scored 2 goals. The result was 2-2. We had 2 penalties, we had 4 or 5 more chances to score. That's the game.
Det går ju att säga att det här andra raka guldet var mindre häpnadsväckande, hissnande än det första. Det blev liksom inga 103 gjorda mål och 19 poäng seger marginal det här året. Så är det kanske så att vi egentligen spelar in det här avsnittet 1 år för sent. Borde Bode Glimt ha förärats med VVVK-guld 2020 snarare än 2021? Nej, alltså jag tycker ju ändå inte det. De hade definitivt funnits med i debatten redan för ett år sedan, men det är ju inte så att upprepningen förtar något av den här berättelsen. Tvärtom så förstärker det naturligtvis historien, ja men mångdubbelt. Att göra det igen, att lyckas en andra säsong trots att stjärnorna hade flyttat och skadorna bara blev fler och fler. Det är klart att det imponerar på ett ännu mer eftertryckligt sätt, och kan man därtill då addera 6-1 och 2-2 mot Roma, då har man 2021 års allra mest episka fotbollsberättelse alltjämt framför sig. Och ifall det finns någon där ute som tror att vi är ensamma om den här uppfattningen, så hade det egentligen varit tillräckligt att bara slänga en blick på den norska fotbollsskalan för att få en bild av hur de uppfattar det. För där blev ju Patrik Berg årets spelare, och där blev ju Kjetil Knutsen årets tränare. Och ja, men hur blev det egentligen med den allra finaste utmärkelsen av alla? Det är frågan jag ställer till dig. Hur blev det med Knixens hederspris?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Knixens hederspris, då uppkallat efter den norska legendaren Roald Jensen och hans smeknamn. Ja, men det sägs ju vara norsk fotbolls högsta utmärkelse. Det har nått en status som fotbollskanalens hederspris inte riktigt har nått här i Nej. Sverige. Men det tilldelades ju då rätt och slätt till familjen Berg för allt det som alla deras medlemmar har uträttat under sina liv. Och jag skulle vilja se den jäveln som protesterar mot den utmärkelsen. Och jag skulle för den delen också vilja se den personen som nu har börjat tvivla på Bode Glimt. För på ett sätt hade det väl gått att säga att vi kanske snarare än att spela in det här avsnittet för sent, spela in det för tidigt. För än är väl inte berättelsen över. Här är Jösses Bode Glimt ska ju möta Celtic i Conference League-slutspel här om några veckor. Och vem vet vart det kan ta vägen. Men med det sagt så måste vi nog ändå säga att den där sista guldfesten och den där fotbollsgalan på ett väldigt tydligt sätt kändes som ja, men sista natten med gänget. För nu drar ju Fredrik Björkan ner till Berlin för att spela sin fotboll i Hertha framöver. Och nu sticker ju Patrik Berg för att testa vingarna i franska Lens. Och nu drar ju Erik Botheim till Ryssland för att försöka fylla Marcus Bergs skyttekungaskor i Krasnodar. Och även om min tilltro till Glimts förmåga att ersätta dessa spelare är väldigt, väldigt hög, så går det inte att komma ifrån faktumet att det numera är rätt få av grabbarna som påbörjar den här historien som ska fortsätta den framöver. Så det känns som ett ganska logiskt tillfälle att spela in dessa avsnitt. Men det var ju så oerhört viktigt och så väldigt glädjande måste jag säga att Kjetil Knutsen inte lyssnade på lockropen från Rosenborg här under vinterveckorna. Att han inte heller frestades så mycket av kontinenten att han valde att lämna, utan istället valde att signera ett långtidskontrakt med Bode Glimt. Det är ju någon form av garant för att miraklet ska permanenteras. Och ifall inte det räcker som garant så har vi ju annat att ta av. För visst, det kommer kännas främmande nu när Patrik Berg drar till Frankrike och vi därför står inför en säsong utan Berg i Bode Glimts A-lag. Jag tror att ifall du tar de senaste 64-65 säsongerna så får du knappt ens ihop 15 stycken då vi har saknat en Berg. Och vi får alltså ihop ungefär 50 där det har funnits någon. Men vad fan, även om nu Runar Berg faktiskt har slutat som marknadschef för Bode Glimt, så finns ju Örjan Berg kvar där som chef för föreningens barn- och ungdomsavdelning. Och framförallt, varje dag klockan 11 så vet vi ju att kaffekokaren står på Aspmyra. Och vi vet att hjältarna och legendarerna från kupplaget 1975 kommer dit för att fika och för att tjabba och för att minnas och för att någonstans försäkra sig om att Bode Glimt förblir Bode Glimt. Och så länge Harald Berg är en av de gubbarna, ja då behöver vi inte vara oroliga. Och Harald Berg, han är ju evig. 80 år fyllda idag, absolut. Men nu finns det ju beslut taget på att han ska bli staty utanför Aspmyra. Och så länge Harald Berg står där och vakar, då kommer Bode Glimt förbli Bode Glimt. Och så länge Bode Glimt förblir Bode Glimt, då kommer det att talas om mirakelåren 2020 och 2021. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.